Välkommen till poddserien Nyproddpodden, där du kommer att guidas genom flera ämnesområden om nyproducerade bostäder, potentiella köpare och hur får man egentligen till en bra säljprocess och nöjda kunder. Med mer än ett decenniums erfarenhet har Emma Birgersson skaffat sig värdefull kunskap som hon kommer att dela med sig av i denna podcastserie om nyproduktion. I förra avsnittet hörde vi Emma samtala om en vikande marknad. Nu träffar Emma Anna Blank från företaget Näpen som arbetar med place branding. Och vi kommer bland annat att få lära oss hur man sätter ett anonymt område, i det här fallet ett konceptboende inom hästvärlden, på kartan. Nyproddpodden med Emma Birgersson för byggherrar och mäklare. Podden produceras av Stockholm Property Sales.
Hej Anna och välkommen till Nyproduktionspodden.
Tack Emma, vad kul att vara här.
Det är jätteroligt att ha dig här äntligen. Jag har sett så mycket fram emot att få diskutera viktiga ämnen tillsammans.
Verkligen, så kul.
Idag ska vi prata om de intressanta ämnena property branding och place branding. Utveckla vad det innebär. Men vi har ju också det här spännande ämnet som alla pratar om. Det är ju marknaden.
Just det.
Ja, och lite grann hur din och min känsla är just nu. Vad som händer där ute. Hur går tongångarna bland kunderna? Hur går tongångarna bland byggherrarna? Vad är din uppfattning egentligen?
Ja, jag och mina kollegor träffar ju jättemånga bostadsutvecklare dagligdags. Och det var väldigt tydligt i november när det bromsade in. Det var nästan som att alla hade läst samma nyhetsbrev på morgonen. Och bara, nu har marknaden stagnerat. Och sen var man lite hoppfull och nu när det är vår här så har man börjat skjuta upp. Många skjuter upp sina säljstarter till efter sommaren. Så min uppfattning nu som många gör är att man är väldigt avvaktande. Och man hoppas på att vara igång efter sommaren igen. Man hoppas på någon slags vändning helt enkelt. Det är min uppfattning.
Ja, jag förstår. Min erfarenhet är ju att när man pratar med kunder så är de ju väldigt avvaktande. Det finns nästan inte ens några kunder att prata om kan man säga. Därför att de agerar inte ens genom att gå på visning. Och då har ju mäklarna ingen att ringa till. Ingen att förhandla med. Och det blir väldigt få avslut. Och så här har det varit nu de här första vintermånaderna. Jag har själv upplevt den här stagnationen i ett projekt som jag jobbar med norr om stan. Där vi då har kört en omlansering. Där vi faktiskt fick väldigt mycket folk på visning. I den här marknaden så har vi lyckats få ett antal avslut. Mm. Vilket känns jättebra naturligtvis. Men det är mycket oro. Man är orolig, vad händer med valet i höst? Det här med amorteringskraven. Det har blivit väldigt jobbigt för köparna. Och de vet inte vad de får för sin egen bostad. Priserna har gått ner. Det är speciellt osäkert på nyproduktion eftersom att det är så lång tid till inflytt.
Det man kan syssla med då om man känner att säljet står stilla är ju just varumärkesbygge. Att man passar på i den här dippen att bygga sitt varumärke för sitt projekt. Så att sen när det lättar så har man en mer stabil grund att stå på.
Ja. Och det vi kan säga är ju ändå någonstans att vi ser ju en liten ljusning. Vi har läst de senaste rapporterna att priserna har gått upp försiktigt. Så vi ska ändå känna oss positiva. Men vi har förståelse för många byggherrar och mäklare som har väldigt besvärliga tider just nu. Man ser att bostäder reas ut och köparna känner att det är köparens marknad. Och det är ju inget bra förhandlingsläge. Kommer också att byggas mindre här nästa år som förväntat då. Men det är ju därför vi finns till för att hjälpa till med försäljning och marknadsföring.
Absolut.
För det gäller ju faktiskt att sticka ut i både goda tider men också lite jobbigare tider, eller hur?
Ja, det är nästan ännu viktigare nu att sticka ut och differentiera sig mot sina konkurrenter.
Ja, och du är här för att du arbetar mycket med kommunikation och marknadsföring. Jag tänkte om du vill berätta lite grann om dig och din bakgrund.
Ja, min bakgrund är från reklambranschen och jag har under de senaste åren jobbat nästan uteslutande med kunder i fastighetsbranschen. Så min specialitet är just property branding och place branding och fastighetsbranschen överlag. Och kommunikation, varumärkesbygge, marknadsföring. Mitt företag heter Näpen och vi är idag 3 anställda på väg att bli 5 nu. Och sen har vi ett gäng kreatörer, ADs, copies, idésprutor. Och alla de är på frilans. De är ungefär mellan 10-15 personer som vi jobbar med. Så vi fungerar som en ganska stor kommunikationsbyrå. Det är mycket bostadsutvecklare som är våra kunder.
Är det alla storlekar från stort till smått?
Det är alla storlekar skulle jag säga. Väldigt varierande uppdrag.
Om vi ska komma in på ett av de här ämnena nu då. Då skulle jag vilja välja property branding.
Just det.
Kan du berätta lite vad innefattar det här begreppet? Vad betyder det?
Property branding betyder ju fastighetsvarumärke. I normalfallet när vi tänker på det så tänker vi varumärken för varor och tjänster. Säg ett schampo. Eller säg ett mjällschampo. Och om man ska marknadsföra och sälja ett mjällschampo, då så gör man det och så säger man att ah, det här mjällschampot det hjälper mot mjäll. Och så sätter man upp det på hyllan i butik. Och så kanske du märker att det inte säljer. Vad gör du då? Men då plockar du ner det där mjällschampot från hyllan igen och så kommer du tillbaka med ett annat schampo som kanske säljer bättre. Men när det gäller fastigheter eller projekt så kan vi ju inte plocka ner dem från hyllan. Utan de är ju där de är. Vi kan ju möjligtvis, om det inte funkar, förändra projektet lite grann. Men den ligger ju där den ligger. Eftersom det är en fast fysisk plats. Så det blir ett lite annorlunda tänk. Just property branding. Men det är det som också är en lite större utmaning och så väldigt spännande. Jo, så ditt fastighetsvarumärke, det ligger ju på en fysisk plats. Och det finns ju väldigt många som har en relation till den här platsen. Som grannar och folk som går förbi. Och de kan ju komma till den här platsen och se den fysiskt. Så du behöver ta hänsyn till uppfattningen om den här platsen. När du ska sätta varumärket på ditt projekt. Ett klassiskt sånt exempel är om du ska välja namn på ditt projekt. Så kanske den här platsen redan har ett namn som folk använder. Men man sitter på reklambyrån och funderar ut något riktigt snidigt. Som sen inte tas emot alls väl. Eftersom man inte tagit hänsyn till att den här platsen faktiskt redan har ett varumärke.
Det blir en form av krock där kan man säga då.
Det kan det bli. Så man måste hela tiden ta hänsyn till platsens alla intressenter. Alla som har en relation till det här varumärket som du ska skapa.
Och hur börjar man då? Vad ska man ta tag i? Vilken ände börjar man i?
Du måste alltid börja med en analys av nuläge och framförallt målgrupp. Och den gör du ju ganska tidigt. Alltså du behöver ju lista ut vem är det som ska köpa de här bostäderna och bo här.
Det är som vanligt, man ska göra sin hemläxa egentligen.
Verkligen.
Och vems varumärke ska man då sända ut?
Det finns lite olika skolor och olika bostadsutvecklare gör på olika sätt. För en del sätter ju fastighetsbolagets logga och varumärke primärt. Och en del brandar varje enskilt projekt för sig med en logga och avsändare. Och det där kan man ju välja lite för att det blir ju lite. Det handlar ju dels om kostnader för marknadsföring såklart, men det handlar också om hur våra bostadsprojekt skiljer sig. Om man har väldigt många lika så kanske det fungerar med att det är en bostadsutvecklare som är avsändare. Men om de spretar väldigt och man behöver ta fram ett unikt varumärke för varje projekt för att sälja, då måste man börja jobba med projektets eget varumärke lite mer. Och sen kan ni tänka sig att man är en ganska ny bostadsutvecklare och att ens eget varumärke inte är alls känt. Så då kan man också tjäna på att ta fram ett namn och logga för det specifika projektet. Sen kan det ju också vara så att man är väldigt känd. Man kan ju ta NCC som exempel. NCC är ett jättestarkt varumärke som och ganska många tänker på kanske cement. Och de gjorde ju bostäder tills Bonava hoppade av. Alltså NCC Bostad bytte namn till Bonava och hoppade av NCC. Och då fick man ju ett helt annat varumärke laddat med helt andra känslor som är lättare att sälja bostadsprodukter med. Så man behöver ha koll på vilket varumärke är laddat med vad. Och sen igen analysen, vad är det vi ska sälja och vilka känslor är det vi ska väcka? Och kan vi göra det med det här varumärket?
Har du sett någon gång att man har byggt på mäklarens varumärke i något projekt?
Ja, det har jag sett många gånger. Särskilt lite mer nya, okända bostadsutvecklare.
Men säg då att vi gör vår analys. Vi satsar en hel del pengar. För det handlar ju ändå om här att man behöver ta fram kanske en story om projektet. Man ska ha en fräsch logga. Man ska göra lite undersökningar, prata runt med mäklare. Och man satsar helt enkelt. Men kan man också säga att höjer det här värdet på projektet? Kan man sälja bostäderna till en högre köpeskilling?
Jag är helt övertygad om det, ja. Det du gör när du bygger ett varumärke och när du paketerar projektet, det är att du lägger till ett emotionellt värde. Du har ju från början ett funktionellt värde med läget och inredningen och planskisserna, så här ser det ut. Men du lägger till ett emotionellt värde som handlar om så här, vem blir jag om jag flyttar hit? Och det är det emotionella värdet som gör att du kan höja värdet på hela projektet och faktiskt ha mer betalt.
Man vill känna en tillhörighet.
Ja, det handlar om identitet egentligen. Vem blir jag om jag bor här?
Vad gör man då konkret efter att man har gjort den här analysen?
Efter analysen så brukar vi titta på just den här visuella identiteten. Logga, typsnitt, bildmaner, färg och form. Och när man är klar med det så börjar man producera kommunikationen. Och du måste ju ha en webb eftersom allting är digitalt idag. Du behöver ha sociala plattformar kopplade till den här webben som hjälper dig att få besök dit.
Vilka tänker du på då främst?
Jag tänker främst absolut på Facebook som är absolut störst idag. Sen kan man komplettera med Instagram. Och man kan börja fundera på Snapchat tycker jag. Och alla de här tre är inte alls samma sak. Alla de tre är helt olika. Och du har ett mindset när du är på Facebook. Och ett helt annat mindset när du är på Instagram. Och ett helt annat mindset när du är på Snapchat. Så man ska se på de här helt olika. Och hantera dem på tre olika sätt. Men de är väldigt effektiva för att få uppmärksamhet och driva trafik. Snapchat är ju mer yngre faktiskt. Eller yngre under 30. Det beror på vad man menar med ungt.
Ja, då har vi webb och vi har grafiska profilen klar. Vi har sociala medier.
Precis. Sen vill du kanske ha något slags säljstartsevent eller en VIP-träff. Och då vill du kunna ge ifrån dig fysiska trycksaker och påsar och broschyrer och prospekt. Då har du de fysiska produkterna också. Och på det då så lägger du en kampanj helt enkelt.
Har mäklaren varit involverad i den här processen på något sätt?
Jag tycker att det ska vara ett samarbete alltid. Det är det optimala mellan projektet och mäklaren, byrån. Och kanske även i vissa fall inredaren om man satsar lite på det. Det går ju hand i hand.
Men Anna, om vi tittar lite bakåt i tiden då, vår historik tillsammans. Vi arbetade ju söder om stan för ett antal år sedan i vårt första projekt tillsammans.
Ja, just det. Jag minns inte så många år sedan det här är, men det är ju jättelänge sedan nu.
Och det jag minns från den här tiden var ju att vi hade ett väldigt cementerat samarbete. Vi hade var flera olika personer som jobbade väldigt aktivt med den här marknadsplanen och hade en aktiv försäljningsplan.
Ja, där hade vi det här samarbetet som man vill åt. Vi träffades ju regelbundet. Vi var marknadsföringsmänniskor och vi var mäklare och vi var från bostadsutvecklarens håll. Och så samarbetade vi. Och det som var jag minns är att det var ju under en ganska lång tidsperiod som vi gjorde det med det här projektet. Så det sålde ju inte slut på säljstart.
Det var ju väldigt många bostäder som skulle ut på en väldigt begränsad plats kan man säga. Och det jag minns var att vi jobbade väldigt strukturerat. Vi hade en plan, vi gjorde aktion på det och sen gjorde vi alltid uppföljning därefter. Och behövde något justeras så gjorde man det. Men man hade alltid en riktning var man var på väg någonstans.
Ja, jag minns alldeles särskilt, för det här var en plats som låg vid tunnelbanestation. Och då stängde man ner tunnelbanan en period under tiden vi jobbade med det här projektet. Och det gick extra bussar. Och då var vi ju ganska snabba. Och det här är ett kul sätt att jobba. Vi tryckte upp flyers och delade ut flyers där folk gick på extra bussen när de åkte ut mot den här platsen. Så vi satte in en sån ganska snabb åtgärd när vi märkte att det fanns ett bra tillfälle. Och sen följde vi upp hur många intresseanmälningar har vi fått nu och hur många av dem kan tänkas ha kommit från den här fysiska utdelningen av flyers.
Ja, jag minns verkligen att vi mätte och utvärderade allt vi gjorde och ja, vi lyckades faktiskt sälja slut det här till slut.
Absolut, ja, men det var superkul.
Det var en jätterolig resa och lite det jag vill komma till är egentligen, det här är några år sedan, men hur har det förändrats, hur man jobbade då och hur vi kan jobba idag?
Så fram till marknaden dippade så var ju väldigt många som bara sålde slut på säljstart. Så man behövde inte anstränga sig på det här viset. Men nu tror jag att man ska tillbaks till det sätt som vi jobbade på då. Att man sätter sitt team och man ses regelbundet. Och man gör marknadsföringskampanjer, man följer upp och sen justerar man. Så man hela tiden tittar på och mäter. Vi kallar det konverteringsgrad. Hur många besök på webben får vi nu när vi har gjort de här marknadsföringsinsatserna? Hur många av dem intresseanmäler på webben? Hur många av dem kommer på någon fysisk visning eller till något showroom? Och hur många av dem blir faktiskt köpare? Det går ju att räkna ut procentsatser där. Så man kan titta på och analysera och jobba hela tiden för att förbättra. Och då mäter man helt enkelt. Resultatet direkt.
Är din uppfattning att det här arbetssättet ligger i mäklarens natur?
Nej, det skulle jag inte säga.
Man behöver någon som ansvarar för det här helt enkelt.
Ja, och det ansvaret måste komma från bostadsutvecklarens håll. Det måste vara på deras initiativ att sätta ihop det här teamet med alla sina leverantörer. Man har de senaste åren inte behövt jobba så här i och med att det har bara varit så himla lätt att sälja så att Nu tror jag att de som kommer vinna framöver, det är de som lyckas få alla sina konsulter att samarbeta.
Men nu tycker jag att det är dags för en liten fikapaus.
Ja, det blir gott.
Ja, under vår fikapaus så började vi diskutera lite lyckosamma exempel. Där vi har sett att det här med property branding faktiskt har resulterat i mätbara resultat.
Just det.
För det är ju faktiskt svårt att mäta. Man får ju frågan, vad är det här värt? Hur mycket tjänar jag på att göra det här med property branding? Och det är svårt att veta. Vad hade hänt om vi inte hade gjort så här? När man gör den här omlanseringen och man ser att försäljningen skjuter fart. Då får man ju ett kvitto på att det har fungerat.
Ja. Det är ju kul. Men du berättade ju om flera sådana exempel som du hade, Emma.
Ja, precis. För några år sedan så var jag involverad i ett projekt i Farsta. Där försäljning hade stannat av och då gjorde vi ett stort omtag. Vi gjorde om loggan, vi gjorde om showroom, vi gjorde om allt säljmaterial. Vi instruerade mäklaren hur man bättre skulle angripa försäljningen och ta hand om köparna och sälja in det här projektet. Så där såg man att försäljningen sköt fart bara efter några veckor egentligen.
Gud vad kul.
Ja, det var verkligen roligt. Jag är jättestolt över det projektet. Mm. Och även i nuläget så har jag ett projekt i Sollentuna. Mm. Där försäljningen har stått stilla ett halvår kan man säga. Mm. Och nu den senaste tiden så har vi gjort då en omlansering. Man har tagit fram ett nytt projektnamn, grafisk profil, hemsida, showroom. det är en ny byggherre, ny mäklare och ett total omtag. Och även i den här nästan obefintliga marknaden så har vi faktiskt då lyckats få till ett antal försäljningar. Så i det här fallet kan man faktiskt räkna att det har ett högt värde för bostadsutvecklaren.
Exakt.
Men vi pratade tidigare också det här med vikten av nära samarbeten.
Mm.
Och vi kan väl vara ganska överens om att byggbranschen är ingen jättestor bransch. Det är nästan så att alla känner alla, vågar jag påstå.
Ja, lite så är det ju. Ungefär hälften av våra uppdrag är place branding uppdrag. Där det alltså är flera bostadsutvecklare som går ihop om marknadsföringen av en hel stadsdel. Och i de sammanhangen och de samarbetena, då träffas man ju alltså regelbundet flera bostadsutvecklare som bygger och säljer på samma plats. Så man konkurrerar på en nivå med sina projekt, men man samarbetar om att sätta platsen och stadsdelen på kartan.
Ja, och det här är ju aktuellt i många nybyggnadsområden.
Absolut. Man får ut väldigt mycket av det här samarbetet. Man kan gå ihop om kostsamma inköp till exempel. Jag har ett sånt exempel som jag håller på att jobba med idag. Där man går ihop om att ta fram en 3D-modell över hela stadsdelen. Där allas projekt finns med. Ett sånt inköp är ju otroligt kostsamt att ta själv. Men om man går ihop flera så får man ju tillgång till samma 3D-modell som man sen kan använda som man vill i sin egen kommunikation.
I just det här exemplet, ungefär hur många byggherrar är som är inkopplade där?
Det är 6 stycken.
Är det då ni som har den här rollen att få ihop de här byggherrarna och få dem att tänka likadant? Eller vem är det som gör att man jobbar åt samma håll?
Vår roll är ju att hålla ihop gruppen och driva arbetet framåt. Men alla är ju där för att samarbeta och för att man vill åt samma håll. Så mycket av diskussionen när man ses är ju just åt vilket håll ska vi och hur kan vi komma överens. Men jag upplever ju, som du sa, att viljan att samarbeta är ju stor. Det är ju sällan man är oense alltså.
Men är det oftast då på en byggherres initiativ som man kontaktar de andra byggherrarna och får ihop en sån här grupp?
Ja, antingen är det den byggaren som är störst i området oftast. Eller så kan det komma från kommunens håll också. Att det är kommunen som vill ha ett sånt här samarbete.
Hur går man tillväga då rent praktiskt om man har, låt säga, en jättestor gemensam byggskylt med en gemensam webbsida där man kan använda sitt intresse? Hur fördelar man kunderna då egentligen?
Jag tycker att man ska akta sig för att ha en intresseanmälan på en gemensam hemsida. Det som vi brukar rekommendera är att man har en sida, säg att den heter Bostäder, där man listar alla bostadsprojekt i den här stadsdelen. Och sen länkar man ut till byggherrarnas egna webbar och intresseanmälningar på deras sidor. Så att man på den gemensamma webben paketerar och säljer stadsdelen. Och sen presenterar man de här bostadsprojekten finns. För då har man attraherat dem, den som kan tänka sig att flytta till den här stadsdelen. Och sen har man guidat dem till de här bostadsprojekten finns. Och sen får de själva avgöra vilken man väljer. Och så klickar man sig vidare och gör sin intresseanmälan hos respektive bostadsutvecklare istället. Då slipper man de problemen.
Jag tänker på det här med konkurrens. Upplever du att det finns en konkurrenskänsla mellan byggherrarna? Att man inte vill dela med sig av information? Eller upplever du mer att det är samarbete? Vi vill ha folk till den här platsen.
Så det är ju klart att man inte sitter och pratar om sånt som verkligen är hemligt. Men det mesta är ju faktiskt transparent. Alltså oftast så lägger man ju själv ut säljläge på sin egen webb. Och de håller ju koll på varandra. Så då kan man prata ganska öppenhjärtligt när man ses om hur det går med säljet. Och så brukar man också jämföra olika säljprocesser. Har ni förhandsavtal eller hur det är sådär. Så att man bollar helt enkelt och stämmer av och sen får ju var och en bilda sin egen uppfattning om vad man tycker är bäst, så helt enkelt.
Hur tycker du då att man kan motivera en byggherre att gå med i ett sånt här konsortium?
absolut så sparar du ju pengar eftersom man hjälps åt med att sälja och marknadsföra platsen. Jag upplever att man får väldigt mycket för pengarna helt enkelt. Jag har till och med sett exempel på mindre bostadsutvecklare som i stort sett lägger hela sin marknadsföringsbudget på en sån här grupp. Och räknar med att man får tillräckligt mycket trafik från det samarbetet som ger intresseanmälningar och sälj för att sälja slut. Det tror jag i vissa fall kan vara en väldigt bra affär.
Hur är kommunen då? Jag tänker de här nya stadsdelarna. Är de generösa med att tillåta att sätta upp stora skyltar och så? Är det lättare när man jobbar så här än när man jobbar i förtätningar till exempel?
Det beror alldeles på vilken kommun man har att göra med. Det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun och vilken plats man är i. För kommunen har ju också vissa delar av kommunen som man prioriterar högre än andra delar. Och ibland kommer ju som sagt initiativet från kommunen. Och ibland är kommunen inte överhuvudtaget intresserad av att delta. Så det beror helt på vilken plats man är på och i vilken kommun. Men det är alltid en fördel om kommunen är så aktiv som möjligt. Eftersom de sitter på väldigt mycket information som man vill åt. Och det krävs ju ett samarbete med kommunen. Även om de inte vill vara superaktiva så måste man på något sätt få till ett samarbete.
Apropå platsen då, hur syns man på plats?
Ja, det är ju lite roligt med just platsvarumärken eller fastighetsvarumärken. Eftersom det är en fysisk plats eller fastighet eller stadsdel som vi ska marknadsföra så kan man ju faktiskt gå till den och titta på den. Och i väldigt många fall så pågår ju någon slags bygge där under tiden som vi ska bygga varumärket och marknadsföra det och egentligen marknadsföra visionen av hur det här ska bli. Så att jag tycker det är superviktigt att man har en kommunikation på plats som stämmer överens med den digitala kommunikationen eller trycksökerna. Så att man känner att om jag har sett det här i mitt Facebookflöde eller på någon webb och när jag sen då kommer till den fysiska platsen så då måste det stämma överens. Så ett showroom eller någon slags visningslägenhet på plats är ju jättepositivt om man kan få till. Jag tycker absolut man ska titta på byggskyltar och vepor och hur man ser ut på den fysiska platsen väl så tidigt man kan helt enkelt. Ja men du vet ju om att många av köparna kommer ju i väldigt många fall från närområdet. Så de rör sig ju runt den här platsen. Det är ju produkten, det är ju som förpackningen på det du ska sälja.
Skulle du kunna ge några exempel på sådana här platser?
Vi jobbar ju till exempel med Ursvik i Sundbyberg. Och där, det projektet har jag hållit på i 10 år och kommer hålla på i 10 år till. Och kommunen som är Sundbybergs stad är superaktiva i det. Så det är ju verkligen ett härligt projekt att jobba med. I det projektet har vi en gemensam webb som är ursvik.se och vi har en Facebook-sida och ett Instagram-konto kopplat till det. Vi har ett gäng stora byggskyltar som markerar platsen när man kommer dit. Kommunikationen där fungerar ganska mycket som en lokaltidning med positiva nyheter. Så man berättar helt enkelt om allt positivt som händer här och allt som kommer att hända. I och med att det finns ungefär 6000 invånare som bor där redan idag.
Och där är det ju naturligtvis väldiga fördelar för det finns historier att berätta. Det finns en plats med riktiga människor. Låt säga då att vi har en plats där vi inte har några uspar. Vad gör man då? Vad kan man tillföra?
De här usparna, unique selling points, det är ju det man tittar på när man har gjort den här första analysen. Vad är det som är unikt med det här projektet? Vad finns det för någonting här som sticker ut? Någonting vi kan bygga det här på? Och säga att man verkligen inte har det. Då har vi börjat fundera på hur man skulle kunna tillföra någon slags kultur. Och vad är kultur? Men kulturen kommer ju med människor. Säg att du vill plantera en kultur på en plats som egentligen inte har det idag. Ja, men du är hästtjej, Emma.
Ja.
Hästkulturen till exempel. Om du vill plantera den på en plats där den inte finns, så behöver du ju flytta dit människor med hästintresse. Vi håller på att titta lite på nu på kammaren om hur man rent praktiskt skulle kunna göra det. Säg att man har en stadsdel eller ett bostadsprojekt som man vill ha hästprofil på, men det finns ingen hästkultur på den platsen idag. Hur gör vi det innan och under byggtiden? För att vi sen ska kunna bygga hela marknadsföringen på att det här är bostad för hästmänniskor.
Alltså nu måste du berätta mer. Det är jättespännande.
Ja, det blir lite flummigt. Men det handlar också om modern marknadsföring. Om man verkligen tror starkt på hästkultur, så finns det ju inom hästkulturen också influencers, eller personer som är tongivande för hästkulturen. Hästkändisar eller hästbloggare eller folk som har en stor följarbas inom hästkulturen. Om man hittar sådana nyckelpersoner och gör en deal med dem helt enkelt. Man säger, kan ni bo här? Eller röra er här? Eller genomföra events på den här platsen? Så blir det ju så att man faktiskt konkret planterar hästkultur på platsen.
Och tanken är då egentligen att attrahera hästmänniskor till den här platsen och köpa bostäder?
Ja, i det långsiktiga. Så det vi tittar på nu är hur man gör det innan bostäderna är på plats. Hur får man någon att bosätta sig? Kan man göra det i något slags tillfälligt boende? Kanske att man bygger till ett stall. Eller
arrangera tävling.
Arrangera tävling just där. Och då, man har ett sånt långsiktigt tänk och en tydlig målbild att det här ska bli en plats för hästintresserade. Så kan man göra väldigt mycket som då planterar hästkultur på den här platsen. Som från början bara kanske var åker.
Du nämnde det här med influencers och bloggare och så. Det här digitala.
Ja, precis. Det är ju inte unikt för våran bransch. Utan det har ju med all kommunikation att göra. Och i allt annat också. Allting digitaliseras nu. Vi spenderar alltså hälften av vår vakna tid framför en skärm. Och hälften av den tiden, hälften av skärmtiden, så är vi på en social medieplattform. Primärt Facebook. Ja, men det är ju lite läskigt när man tänker på det. Men som marknadsförare då så måste man ju tänka så här, okej, var någonstans riktar vår målgrupp sin uppmärksamhet? Det som har hänt nu är att det är de små mobila skärmarna, den lilla mobilen som vi bär med oss, som vi riktar väldigt mycket uppmärksamhet mot. Och det räcker med att titta sig omkring på stan så ser man ju att det är nästintill masspsykos som pågår. Men det ger ju också ett läge för marknadsförare att ligga i framkant här. Så digitalisera all kommunikation. Tänk på att allt säljmaterial ska se fantastiskt ut i en mobilskärm. Man säger mobile first. Det är så att mer än hälften av trafiken just nu som man får till sin webb kommer ju från en mobilskärm. Så det är ju ganska lätt att sitta på sin jobbdator och titta på sin stora skärm. Men man måste ner på den lilla mobilen, för det är så din målgrupp ser det. Det handlar också om medieval. Alltså var ska vi kampanja någonstans? Ska vi köpa annonser i lokaltidningen, eller ska vi dela ut flyers som vi gjorde där för några år sedan? Vi kanske ska göra alltihopa, men vi måste räkna med att de sociala plattformarna i de allra flesta fall är vår primära kanal. Och det är där vi måste finnas, och det är där vi måste vara duktiga på att kommunicera.
Jag har tidigare pratat om det här fysiska mötet.
Mm.
Det får man ju inte glömma med den digitala världen.
Verkligen
att man ändå
inte
har som ambition att fysiskt träffa kunderna.
Mm.
Sen när de ska ta sitt köpbeslut.
Ja.
Att man inte sitter hemma på sin kammare och bestämmer sig, utan man ska träffa en mäklare.
Och det där hör jag också. Våra kunder har lite olika strategier. Vissa har ju den här VIP-träffen och säljstarten, och i samband med det fysiska mötet så släpper man den sista informationen om projektet. Eller att man måste komma till ett fysiskt möte för att göra sitt val. Alltså, vad ska vi kalla det? Analog säljstart eller fysisk säljstart, ja. Tror jag. Och jag tror att det fysiska mötet är super, super viktigt. För att det är först när det blir fysiskt som det blir på riktigt på något sätt. Men jag tror inte man ska vara rädd för att digitalisera hela processen ändå. Människor idag förväntar sig att de ska hitta prislista, all information i sin mobila skärm. De förväntar sig i stort sett att de ska kunna vara med på säljstarten via en mobilskärm. Alltså en digital säljstart. Men självklart ha tillgång till ett fysiskt möte och en riktig mäklare så att säga. Som man kan ringa och kanske nå dygnet runt. Man kanske till och med vill kunna snapchatta med sin mäklare. Det har inte jag sett än. Det skulle jag vilja se ganska snart faktiskt.
Ja, kul.
Mm.
Det är ju inte en jättestor målgrupp, men de finns ändå där. Och jag pratar om de här personerna som inte använder e-mail eller dator.
Ja, just det.
Hur hanterar man dem?
Ja, då måste man ju ha möjlighet till de här fysiska mötena. Showrooms, mäklare. När du säger så tänker jag ju på någon slags äldre målgrupp som inte är uppkopplad. Då får man ju gå tillbaks till old school. Tänk, de äldre, de är ju kvar på tv och läser dagstidningar. Det är de som är kvar där. Så där hamnar man ju mitt i prick om man köper där. Så får man ju stort genomslag. För nu sticker man ju ut för alla kasinoreklam som är det enda som finns kvar där i stort sett.
Jag skulle vilja koka ner det här vi har pratat om idag och ge några snabba tips till byggherrarna.
Jag tror vi är väldigt överens om första tipset, och det är ju börja med analysen. Gör hemläxan.
Ja, jag håller verkligen med.
Mm. Sen skulle jag alltid vilja rekommendera att man går ihop i konsortium om stadsdelar om möjligheten finns. Det finns mycket att vinna både i form av samarbete och kostnadsbesparingar där.
Sen har vi det här med mobile first.
Mobile first, absolut. Korra din webb via mobilen.
Och sen mitt stående tips, det är att jobba med experter.
Absolut.
Se till att ha ett starkt team.
Starkt team och samarbete. De som vinner framöver, det är de som lyckas bäst med samarbete.
Det har inte varit bara roligt utan också väldigt intressant att diskutera de här ämnena som vi har haft uppe på agendan idag. Och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer framöver. Vad det dyker upp för nya säljverktyg som vi kan använda oss av.
Absolut. Det ska bli superspännande tycker jag också.
Jag vill tacka dig Anna för att jag fick träffa dig här idag. Att du vill vara med i Nyproduktionspodden.
Men tack Emma för att jag fick komma.
I det här avsnittet har vi hört Emma och Anna berätta om place branding och property branding. Håll utkik efter nästa avsnitt av Nyproduktionspodden där vi kan höra Emma samtala om fler spännande ämnen inom nyproduktionsvärlden. På återhörande.